du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Så härligt. Jag vet inte hur ni har haft det, men jag har haft en ovanligt bra sommar och det är jag tacksam för. Extra roligt att få bara mitt i sommaren bara få komma in och predika och att vi firar gudstjänst. Det är ju inte helt normalt än, men mycket har ju börjat gå tillbaka. Men vi vill ju inte gå tillbaka till det gamla. Vi vill ju leva i förnyelsen, eller hur? Men vi vill ju att vi ska ha frihet att fira gudstjänst. Jag har ju till ju de som är i den aktningsvärda åldern att jag har hunnit med 2 vacciner. Det är inte så dåligt det. Men i fredags så skulle jag predika i TV-vision Sveriges konferens. Men det gick bara inte, för det var ju vissa biverkningar på det här vaccinet. Så jag hade så huvudvärk och kunde inte tänka klart. Men Mikael Wigart predikade. Och hela den här dagen så kände jag liksom att vad misslyckad jag kände mig som inte kunde göra det som jag var kallad till. Men vad bra predikan var som Mikael serverade. Och det är ju så här i livet att vi är ju delade i Kristi kropp. Vi gör olika saker. Och jag tror att många gånger ska vi vara mer generösa och tacksamma för att andra gör det vi gör. Och för att vi gör ibland någonting som andra kunde göra, eller hur? Det jag ska tala om idag, det handlar om Guds plan med allt Guds folk. Men också hur vi kan komma in i den. Och hur vi faktiskt kan missa den. För även om du har fått profetior i ditt liv som säger fantastiska saker, så kan du missa Guds plan. Därför Gud samarbetar med våran karaktär, med våran disciplin, med våran lydnad. Så det finns ett väldigt allvar i den här förkunnelsen. Därför att när Stefanos har blivit attackerad, dragen inför domstolen, alltså det är väldigt annorlunda upplägg. Vi liksom sitter och det är härligt och prisar Gud och så får man komma upp på en estrad och predika. Men Stefanos inför sin predikan, han blir attackerad, anklagad och släpar fram inför en domstol. Och så får han ha sin förkunnelse. Så du förstår, det handlar om att kunna vara fylld av den helige ande i alla livets situationer, i de fantastiska sommardagarna, i lidanden, i anklagelser, under misshandel, i sjukdom, i smärta, i svaghet, ändå kunna vara öppen för vad Gud vill med våra liv. Så vi inte tappar det och kommer in i någon slags besvikelse eller bitterhet som kan leda till en olydnad där vi tror att vi har en ursäkt för vår olydnad därför att vi har haft det så jobbigt. Hallå? Det finns inga sådana ursäkter. Nu kommer jag till när Stefanos får frågan ifrån överste prästen. Är det verkligen så? Alltså är anklagelserna sanna? Följ med mig i bibelboken Apostlagärningarna. Nu ska vi lyssna, inte till hela, men till 29 versar ifrån det här kapitlet. Och så fortsätter Bosse sen med de sista versarna i kapitel 7. Men vi ska ta de här 29 som handlar om Abraham, Josef och Moses och hur Guds plan förverkligades genom deras liv. Då frågade översteprästen, är det verkligen så? Stefanos svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Alltså Stefanos, han vet ju inte hur detta ska gå. Han är ju den första martyren. Han kanske trodde liksom alla liksom överlever, allt ska bli härligt och Jesus, han kommer upprätta hela sitt rike rent fysiskt och allt så här. Han vet ju inte hur det ska gå. Men det han säger här i början är fantastiskt. Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan denne bosätter sig i Haran. Var är det någonstans? Det är i nutida Irak, jag tror till och med södra Irak. Där bodde Abrahams pappa Tera. Han tar med sig Abraham, han tar med sig barnbarnet Lot, alltså brorsonen till Abraham. Och sa till honom, Lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Och nu kommer liksom lydnaden in i Abrahams liv. Det kommer handla om att följa och lyda. Inte att bara ta emot ett profetiskt tilltal. Det har blivit för mycket sånt i våra församlingar. Att det går ut på att uppleva liksom någon slags härlighet och känsla i ett möte. Inte att vi ska möta härlighetens Gud som Stefanus talar om här. Bara uppfylld av härlighetens ande som framförallt manifesterar sig när vi blir hans vittnen. Utan en känsla vi vill åt. Och sen förutom det här att njuta av sång och musik så vill vi ha ett tilltal, ett profetiskt tilltal. Och så springer vi efter profeter eller människor eller predikanter som kan ge oss någonting som kickar igång oss och som säger förmodligen oftast allt är bra och du är underbar och du ska göra det och du ska göra stora ting för Gud. Och så liksom blir vi motiverade av det. Man ska säga dig, om du får ett profetiskt tilltal, se till att du ger dig hän i Guds fruktan. För då kommer också motstånd ifrån fienden. Så att du liksom ska missa det som Gud har planerat. Hur kan jag säga det? Jo, lyssna här vad som hände med Abraham. Och vad som hände med Josef. Och vad som hände med Mose. Så kommer du inte att bli så uppmuntrad sockersött. Men du kommer att bli styrkt i Gud. Att han ändå, trots motståndet, kommer att ge dig segern. Om du väljer att följa honom och vara nära hans hjärta och höra hans röst. Så står det så här. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Alltså bara halvvägs. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Det som de kallar för Kanans land, löfteslandet. Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd. Men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som det kommer att vara slavar under ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska det dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på 8:e dagen. Och Isak födde Jakob och Jakob de 12 stamfäderna. Alltså Gud lovar Abraham, ingår ett förbund med Abraham genom omskärelse. Och det här förbundet genom omskärelse, det gillade verkligen judarna, var så stolta över det. Men de förstod liksom inte, det handlar inte om det här yttre. Den här lilla operationen och det här speciella som skulle signifiera att de var förbundsfolket. Det handlar om hjärtat. Det handlar om att vara förvandlad av Gud. Så Stefanus, han är så frimodig. Trots att han talar om förbundet här, så säger han till dem, alla de han talade till, alla de här männen, de var omskurna. De liksom hade, de kände, vi är i förbundet. Men så säger han i slutet här i vers 51, behöver inte ta med det där framme, men jag säger det 7 och 51. Så säger han så här, hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Så han är så frimodig. De tror, vi är Guds vilja. Vi liksom är sant religiösa. Det var det också på ett sätt. Det är vi som har det. Alla andra har fel, alla andra är utanför. Men Stefanus säger, ni är liksom utanför. Ni är oomskurna, vadå? Ja, därför att ni är det i era hjärtan. Ni är inte födda på nytt av anden. Det här visste ju, i alla fall en i stora rådet, Nikodemus. Han visste att man skulle bli född på nytt, att man skulle förvandlas inifrån. Att det inte handlade om någonting yttre. Det är många som tror idag, ja men jag är barndöpt. Därför är jag frälst automatiskt, för mina föräldrar, de döpte mig. Alltså det handlar inte om någonting yttre. Ja men jag har gått i kyrkan så mycket. Jag har liksom den här tron på Gud. Det handlar inte om det yttre. Det handlar om att man ska bli född på nytt. Att inte stå emot den heliga ande utan följa den heliga ande i kärlek till Gud. Så frimodig var han i slutet. Men nu har han bara börjat att tala om Abraham. Vad var det för speciellt med Abraham? Jo, han skulle bli fader till alla folk. Och genom Abraham skulle alla folkslag bli välsignade. Och den välsignelsen, den kom genom Jesus Kristus. Vilka är då Abrahams barn? Alla de som tror på Jesus Kristus blir Abrahams barn genom tron. Så de trodde, det är ju vi som är Abrahams barn. Ja, rent fysiskt var de ju Abrahams barn. Men de anammade inte tron. De tog inte emot Jesus Kristus. De tog inte emot den helige ande. Och de förlorade barnaskapet hos Gud. Alltså, de var inte sanna Abrahams barn. Därför att de hade inte den sanna tron. Vilken tro? De trodde ju på förbundet. De trodde ju på lagen. Ja, men Abraham blev ju inte frälst genom att han trodde på förbundet, genom att han var omskuren. Och lagen fanns ju inte på den tiden. Abraham blev ju rättfärdig genom tron. Hör du vad jag säger? Hur är det idag? Vi blir också rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus och vi får rättfärdighet från Gud. På den tiden så blev man frälst, alltså innan Jesu födelse, att man trodde att Messias skulle komma. Man trodde på den kommande frälsaren och så blir man frälst. Så det här är så viktigt att förstå, att det är samma idag som det var då. Abraham fick inga barn. Han blir alldeles för gammal. Nu är det ju väldigt speciella perspektiv. Alltså Abraham blev, rätta mig nu om jag har fel, 175 år. Jag tror att det är rätt. Sara 123 kanske. Jag menar, jag säger bara på ett ungefär här. Det är så underbart att jag glömde mitt utkast. Jag har skickat fel utkast till tolkarna. Så det var liksom två fel av två möjliga. Så är det med våra planer. Jag ska bara ta, här är det ju bara det utkastet. Jag har liksom små papperslappar här. Men det var inte så mycket på de papperslapparna. Men jag vet att det kan gå bra ändå eftersom jag ändå har förberett mig för det här. Jag tror att det är så att när Gud talar till oss så är det meningen att vi ska tro på det omöjliga. Inte att vi ska få massa bevis. Inte att vi ska få massa bekräftelse med en gång och så blir det en lätt bana. Vi får ett profetiskt budskap som Abraham ska lämna ur. Då så här, dina efterkommande ska bli lika många som stjärnorna på himlen. Alltså redan på den tiden kunde man räkna att stjärnorna var många. Nu kan man liksom inte räkna färdigt. Alltså vi kan inte bara, det går inte räkna färdigt. Så det överdriver lite tycker vi. Som sandkornen. Alltså hur många är sandkornen i en vanlig sandlåda? Alltså det skulle ju ta mig min livstid om jag skulle räkna sandkornen i en sandlåda. Hur många är inte, alltså hur många troende ska det bli? Alltså det är många. Så du som tror att det är inte många som blir frälsta till slut. Du har helt fel. Du har helt fel. Ja, det är inte många som blir Abrahams barn. Du har helt fel. De kan inte räknas. Hur många står det i uppenbarelseboken? En skara som ingen kan räkna. Halleluja. Så där försöker vi vara väldigt frimodiga. För vi kommer inte vara en liten ynklig grupp. Vi kommer vara många, många. And when the saints go marching in. Halleluja. Vad hände sen då? Och sen så står det faktiskt så här att han fick ju en Isak. Och han offrar Isaken. Och när han gör den här lydnadshandlingen, då bekräftas Guds plan, Guds kallelse och den rättfärdighet som han hade genom tron. Därför att han lydde. Det handlar inte bara om att ta emot ett barn. Det handlar om att vara lydig när Gud säger någonting till oss. Det handlar inte bara om att ta emot en profetia, att läsa Bibeln, att tycka att en predikan var hoho, ja, ja. Det handlar om att följa det tilltal som vi har fått. Men ändå så räcker inte det. Därför att när vi får tilltal så säger Bibeln, första Korinthierbrevet kapitel 13, att profetian är ett styckeverk. Kunskapen som vi har läst till oss, uppenbarelsen är ett styckeverk. Så med andra ord, vi får små pusselbitar av Guds plan. Jag bygger ju pussel eller lägger pussel med mitt barnbarn. Det är fantastiskt roligt. Och jag är så sugen på att hjälpa honom för mycket. Liksom att trycka in de här bitarna. Och ser du inte att det passar, det tar väldigt, väldigt lång tid att lägga de här pusselbitarna. Och så har han sina favoritpusselbitar. Och så liksom tappar han på golvet. Men jag älskar ju det här. Ser ni av, hur många är det mer som älskar pussel? Det är ännu roligare att pussla med barnbarnen. För att man, deras lycka när hela pusslet, hela bilden framträder. Hör ni, Gud han har en hel bild utav oss. Han har den fullkomliga bilden. Men vi och våra medsyskon, de får lite pusselbitar och ger oss en glimt utav det som ska komma. Men vi kan inte bygga på de pusselbitarna. Vi bygger våra liv på Guds ord. För sömman av Guds ord är sanning. Vi leds av den helige ande som är sanningens ande, som har hela sanningen. Vi leds inte av små styckeverk, profetior, små bibelord eller små andakter här och var. Det är bilder, men alla bilderna tillsammans får oss att förstå helheten. Halleluja! Är det någon här som skriver ner olika profetier, uppenbarelser, fortsätt med det. Lägg dem bredvid varandra. Jag tycker det är så underbart när en kollega till mig berättade hur han ser två styckna predikantkollegor i en syn. Och den ene berättar så här i synen. Det här året kommer att bli ett år utav mörker. Och den andra liksom, ja det stämmer inte riktigt. Ursäkta mig, jag har all respekt för dig, säger kollegan. Men jag har ett annan syn utav det här året. Det här året kommer att bli ett år utav ljus. Alltså, vem hade rätt och vem hade fel? Ni förstår ju själva. Och så får han bara det här bibelordet om att det är ju faktiskt så att det är både mörker och ljus, eller hur? Det är ju så livet är. Men man kan se det från olika perspektiv. Och för den som följer Gud så handlar det om ljuset. Men för den som lever i mörkret så handlar det om mörkret. För den som omvänder sig så handlar det om ljuset och framtiden och härlighet. För den som inte omvänder sig så handlar det om mörker, evigt mörker. Så båda två kan ju vara rätt, men vi har olika perspektiv. Som någon profeterar över dig. Ja, och betecknet på att det här ska uppfyllas. För imorgon kommer det att regna. Alltså, då får du ta det med en nypa salt. Förlåt att jag säger det. För då kanske den personen har googlat lite. Nu för tiden har man ju så många olika. Så vill man ha bra väder så går man till yr.no. Vill man ha dåligt väder då går man till klart.se. Vill man ha lagom Sverigeväder går man till SMHI. Då får man någonting i mitten. Så det blir väldigt, kan bli väldigt löddigt. Jag vet inte om ni har samma erfarenhet med det. Våran sommarerfarenhet här. Alltså det handlar inte om prognoser. När Gud talar så fullbordar han det. Men han använder också våran karaktär. Och en profetia, ett profetiskt tilltal är menat att det ska ge oss styrka. Att gå med karaktär och fasthet in i det som Gud vill. Nu kommer nästa person. Det är Josef. Han läser från vers 9. Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur all hans lidanden. Han gav honom ynnest och vishet inför farao, alltså favör inför farao, kungen i Egypten. Som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande. Och våra stamfäder hade inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Andra gången var där gav Josef sig till känna för sina bröder och fara fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Jag ska bara säga det för att det kommer ju frågor. Vad är det som händer? Varför står det 75 personer där? När det står 70 personer i Gamla testamentet? Och varför citeras det olika när det gäller begravningar och fädernas begravningar och olika platser? Jo, därför att Stefanos, när han förkunnar här, så är han en grekisktalande jude. Och han använde sig av Septuagintan. Alltså det gamla testamentet som hade översatts till grekiska. Och där stod det olika med siffror och platser. Det kan vara så att någon räknade med barnbarns barn och någon räknade inte med barnbarn och så vidare. Och så blev det olika siffror. Då fick du en förklaring på det om du nu undrade också. Och Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. Det fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en viss summa pengar av Hamors barn i Sikem. Alltså Josef, han drömmer att han ska bli ledare för Israel. Inte bara för sina bröder, utan också för sin far, sina föräldrar. Jakob, han favoriserade Josef så mycket att han ger honom en sån klädnad, vackrare, som en förste fick, som en förste son fick, som en typ prins fick på den tiden. Storebröderna, de hatar honom. De är så avundsjuka. De vill inte ha med honom att göra. Dessutom så berättar Josef elaka saker som hans halvbröder säger om familjen. Och den rapporten, den uppskattades inte utav de bröderna som blev avslöjade. Josef, han får ett uppdrag. Gå iväg med mat. Se till dina bröder. Gå iväg med dem. När han kommer dit och bröderna ser honom på avstånd så bara kommer det hatet fram. Och de kan inte tala vänligt till honom. Och de slänger ner honom i brunnen. Och efter olika saker som händer så bestämmer de sig för att sälja honom till Egypten. Och vad är det som händer när han kommer till Egypten? Jo, han kommer till Potifar. Och Potifar, han var en mäktig man. Men Potifars hustru liksom ser på Josef varje dag, attraheras av hans vackra utseende, av hans muskulösa kropp. Hon bara vill ha honom. Och Josef har den här frestelsen och hon försöker hela tiden få honom i säng. Josef står emot det här. Han flyr otukten, men istället så blir Josef anklagad för försök till våldtäkt. Alltså man kan leva så rent. Man kan fly den sexuella orenheten och ändå bli anklagad. Stefanus som predikade här, så fylld av ande, så fylld av renhet, blev släpad, stenad till döds lite senare i sin predikan. Så falskt anklagad att han hädade Moses och Gud. Och så förkunnade han så här fantastiskt som härlighetens Gud. Och lite senare och Mose. Men han blev falskt anklagad därför att Satans ande är lögnens ande, det är motståndets ande och det är åklagaren och det är förtalaren. Och Josef, han blev så förtalad, han hamnar i fängelse. Men precis som när han var hos Potifar så fick han liksom ta hand om allting och vara som en föreståndare i huset. När han kommer i fängelse så blir det liksom perfekt ordning i hela fängelset. Han blir föreståndare i fängelset och i fängelset tycker han inte synd om sig själv. Därför det handlar om det här. När Gud har kallat oss och vi tycker inte att det går i fullbordan. Abraham fick inte så många barn som han tyckte och det tog alldeles för lång tid. Och Josef, han skulle bli ledare. Han sitter i fängelse och det står till och med att han liksom satt fast. Han var kedjad. Han var bunden under alla dessa år. Fruktansvärd tid. Och så fick han sin tid att ta hand om hela fängelset. Sen så var han bunden. Alltså det var liksom inget lyxfängelse det här. Då ser han att människor mår dåligt. Han hör vad de drömmer om. Och så tjänar han i sin gåva och tyder drömmar. Alltså det kanske ser så misslyckat, så barnlöst ut för dig. Eller så inlåst för dig. Du kanske inte verkar ha någon som helst plattform. Och du verkar inte få tjäna Gud alls som du har tänkt och som du tycker. Men i det lilla kan du få tjäna Gud. När du ser att någon människa mår dåligt kan du vara där. Be för dem. Tala in i deras liv. Och så kan de här profetierna, den här gåvan vara i funktion. Detta leder till att Josef kommer in för kungen. Alltså den lilla tjänsten i den grå vardagen ledde honom in i maktens korridorer. Och väl där så är Josef hur frimodig som helst. Och när han talar inför kungarna och de här vise i Egypten så bara säger han så här betyder drömmarna som du har haft farao. Och så ger han uttydningen och så ger han råd hur kungen ska sköta hela landet och ekonomin. Alltså vi förstår liksom, han är 30 år. Han har bara blivit så illa orättvist behandlad. Men han har kvar sin tro på Gud.
Alltså vi får inte förlora våran tro på Gud. Han har kvar sin tro på syftet med sitt liv. Förlora inte din tro på att Gud har en plan, ett syfte med ditt liv. För att det är dåligt idag. För att det känns jobbigt idag. Bli inte bitter. Bli inte besviken. Tappa inte modet. Fortsätt ändå. Ja, men då bara visste jag hade det. Jag vet många som haft det värre. Eller hur? Ja, men om du bara visste min situation. Ja, Gud känner din situation. Han vill att du ska klara av karaktärstestet. Men vad är det för test jag aldrig hört talas om? Ja, men det är det vanligaste testet i hela Bibeln. Det handlar om karaktär. Så var det för Noah. Och så blev hela världen, inte hela världen, men hela hans familj, med frälst genom hans tro. Sen så blir det en ny start. Den handlar om Abraham. Han trodde ända in i det sista. Löftena uppfylldes. Så var det med Josef. Psalm 105 är en otroligt intressant vers. Jag vill ta med dig till vers 19 där. I Psalm 105 så faktiskt handlar också om hela det här Israels historia. Tack Jesus. Psalm 105 och vers 19. Bra att jag kommer ihåg några verser i alla fall. Så står det så här om Josef. Till den tid då hans ord uppfylldes och Herrens tal bevisade hans oskuld. King James version. His word tested him. Alltså ordet prövade honom, testade honom. Det fanns ett ord, ett profetiskt tilltal. Men det fanns också ett tal som var Herrens logos, Herrens ord, Herrens karaktär. Detta ordet testade honom. Alltså det handlar också om hur Guds ord testar våra liv. Inte bara att vi tar emot ett profetiskt tilltal, utan att vi följer Herrens ord. Jesus säger, om ni älskar mig så kommer ni att följa de profetierna som ni tycker är bäst. Nej, så säger han inte. Om ni älskar mig så kommer ni att bara ha goda och glada dagar. Nej, så säger han inte. Om ni älskar mig så kommer ni att hålla mina bud. Så kärleken till Gud gör att vi håller hans bud. Håller fast vid hans sanningar. Oberoende av omständigheter och smärta. Oberoende av människor anklagar dig för. Oberoende av lidanden. Oberoende av misslyckanden. Oberoende av att du får vänta på att profetierna ska uppfyllas. Därför att Guds ord är sant. Och här står det att Josef klarade av testet. Halleluja! Han förlät sina bröder. Han stod emot den sexuella orenheten. Han var frimodig inför farao. Han förvaltade landets ekonomi. Och han var både ekonomi och utrikesminister. Och styrelseman över hela den dåtidens mest mäktiga nation, Egypten. När hans bröder kommer för andra gången. Så förkrossade. Så ödmjuka. De har varit här en gång, hans bröder. Han avslöjade inte vem han var. Han testade bara om de hade ändrat sina sinnen. Därför också hans bröder skulle upprättas och förändras. Många av dem hade inte bara vuxna barn, men också barnbarn som Judas. Så det var inte småpojkar det här. Josef, han är 40-årsåldern. När de kommer tillbaka andra gången. Och då har han lillebror, och sedan sin lillebror. Sin älskade lillebror. Sin helbror. Man är samma mamma och samma pappa. Benjamin. Och han bestämmer sig för att jag ska bara säga, det är jag. Det är jag. Det är Josef. Han pratar plötsligt det här språk. Och de trodde liksom att det var liksom den mäktigaste mannen förutom farao. Vad är det som händer med här bröderna? De förstår ju att oj, 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 nu kommer domen. Men Josef bara säger, var inte bekymrade. Var inte rädda. Sörj inte. Det är för att Gud skulle rädda er. Rädda världen från hungersnöd. För att Gud skulle komma och ta hand om min familj. Och föra dem in i Egyptens land. Det här handlar om Guds plan. Det handlar inte om mig. Mina präktiga gärningar. Min position handlar inte om er och era synder. Det handlar om att Gud, härlighetens Gud, har en plan. Och jag valde att vara inne i den planen och inte tappa min tro på Gud. Inte bli hatisk, inte bli hämndgirig, inte bli högmodig. Utan helt enkelt sköta mig i karaktär.
Halleluja! Så jag frågade oss, hur är det med våran karaktär? Ja, men jag, min tro är stark. Jag frågar inte efter din tro, jag frågar, hur är det med din karaktär? För den kommer att påverka hela ditt liv. Men också Guds syften och plan med många andra. Visst är det en speciell predikan? Och ändå är Mose kvar. Mose, han är ju kvar. Alltså det är ju några verser kvar här. Vi ska ju läsa dem också. Vers 17. När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham ökade folkets antal och det blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung framträdde i landet. En som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Denna familjen, 70-75 personer, blir flera hundratusen, över en halv miljon. De bara blir fler och fler på 400 år. Det är fantastiskt egentligen. Men det var Guds plan. Men de skulle ju komma tillbaka till löfteslandet. Men profetian sa att de skulle förtryckas under 400 år. Sen så skulle de tillbaka till löfteslandet. Kungen farao, han känner sig så hotad. Och så säger han till barnmorskorna, så fort ni får, liksom de egyptiska barnmorskorna, så fort ni förlöser en av de hebreiska kvinnorna och den son, döda honom direkt. Men de egyptiska barnmorskorna fruktade Gud så mycket. Så de sa, nej, det går inte. Det går. Varför det? Jo, innan vi kommer dit så har de fött barnen. De är så starka så vi kan inte döda dem. Och Gud beskyddade och välsignade de här modiga barnmorskorna. Alltså det finns modiga människor som liksom går in i lydnad och som blir både beskyddade och välsignade. Men de kunde också blivit dödade. Hallå? Någon gång blir vi dödade, en annan gång blir vi beskyddade och välsignade. Men vi vet att det formar våran karaktär att lyda Gud. Men han ger sig inte kungen och säger alla gossebarn och så kastas i floden. Och så står det så här, fantastiska verser. Helt fantastiska verser, vers 20. Vid den tiden föddes Mose och han var ett mycket vackert barn. Under 3 månader sköttes han i sin fars familj och då han sattes ut. Alltså i en kärad papyrus, inte en båt men en liten vagga, vad säger man? Vad heter krubben? Nej, vad heter det? Korg naturligtvis, tack för det värdefulla ordet. Ett styckeverk men väldigt välsignat. En korg. De trodde ju att Gud skulle kunna rädda honom. Alltså det är goa, härliga föräldrar. Kungen har sagt han ska dö. Men vi sätter ut honom och så kan någon rädda honom. Han sattes ut. Vad är det som händer? Då tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Andra Mosebok kapitel 2, vers 3 tar ju de här detaljerna på ett helt fantastiskt sätt. Att när han har blivit placerad i korgen, ut i vassen, och ni känner ju säkert till de fruktansvärda nilkrokodilerna och att hon lätt lider med vindkast bara skulle kunna drunkna. Alla skulle ju liksom bara dö. Men så följer ju hans syster med och ser på avstånd hur det går för honom. Systern ser att prinsessan ser pojken. Han gråter. Tjänstekvinnorna till prinsessan tar upp lille pojken. Och hon ser detta vackra barn som bara utstrålar förmodligen Guds härlighet. Och hon blir så berörd. Hon blir så förkrossad. Hon säger, den pojken ska jag rädda. Den pojken ska jag fostra. Den pojken ska bli min. Alltså så här verkar Gud. Han räddar vem han vill. Mose betyder dragen upp. Det är därför han heter Mose. Vad hände sen? Jo, flickan, systern säger, jag kan fixa en amma. Jag vet någon som kan liksom ge honom mat. Ja, vad underbart. Ge honom, men ta. Och så får han komma tillbaka till sin mamma. Och så får mamma amma honom. Och så får han vara där några år. Men sen så blir han skickad tillbaka. Och så står det så här att han växer upp i kungens hov. Hans mamma var en prinsessa. Och Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom. Och han var mäktig i ord och gärning. Nu tänker Mose, men det var jag. När han liksom var... Han kunde liksom inte prata. Det är så vi liksom har hört, eller hur? Mose fick prata i hans ställe. Alltså under den tiden.
när han var ung, så var han mäktig i ord och gärning. Han var inte en prins i Egypten, men han var typ en prins i Egypten. Han var ändå en prinsessason. Han var en mäktig man. Han hade mycket självförtroende. Han var stark fysiskt. Han kunde ha en fantastisk karriär och bara liksom vara en av de förnämsta i hela det mäktigaste riket. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Alltså, nu tänker vi 40 år, då är man bra gammal, eller hur? Nej. Men om vi tänker att Mose blev 120 år och i perspektiv, när han var 40 år, var han ju som en ung vuxen. Hänger med i mitt tänk? När han var 80 år, liksom han gör alla de här fantastiska sakerna som kommer lite senare, som inte jag får predika om, utan Bosse får predika om det. Gud välsigna honom. Men nu är han här liksom, i vigör och vitalitet. Är han ju med som en ung vuxen mellan 25 och 30 år. Hänger med i tänket, för han blev ju 120 år. Är det någon som håller med mig? Ja. Så vi liksom inte tänker liksom han är en medelålders gubbe här. Han, liksom det, han är bara en tredjedel av hans liv. Och så får han en tanke i sitt hjärta. Den kan vara rätt och den kan vara fel. Eller hur? Den kan vara i köttet och den kan vara i anden. Han ska besöka sina bröder. Han vet var han kommer ifrån. Han vet hur hans syster är, hans bror. Föräldrarna kanske inte levde, det står ju ingenting. Men han vet vad bröderna är och kusinerna och allt det här. Och så står han fick då se hur en av dem blev illa behandlad. Och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att han slog ihjäl egyptiern. Alltså ni förstår, det fanns förmodligen alldeles för mycket muskler. Och för mycket aggressioner. Och för mycket egen styrka hos Moses. Han liksom tog saken i egna händer och dräper den här mannen. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå. Gud vill frälsa världen genom hans hand. Alltså det är så typiskt när vi är unga och dumma eller oförståndiga. Att så fort vi liksom gör någonting och liksom wow, nu händer det någonting här. Alla förstår Guds kallelse över mitt liv. Det här ska hända i mitt liv. Alla borde fatta det. Men så står det så här. Det gjorde de inte. Det här är väldigt typiskt, väldigt uppmuntrande till er som är lite yngre, under 40 år. Alltså ni bara känner, wow, nu bara fick jag en tanke. Åh, jag fick någonting i mitt hjärta. Åh, jag gjorde det. Alla ska förstå att Guds hand är över mitt liv. Världen ska bli frälst genom mig. Men alla förstår inte det. Men det kan ju vara sant för det. Hallå? Det kan vara lika sant för det. Men det ska, kanske ska hända någonting i din personlighet, i din karaktär. Det kanske ska hända någonting innan du kan bli formad att utföra det som Gud ytterst har tänkt med ditt liv. Och det kanske inte tar ett år. Helst skulle du bara ta en månad. Det kanske tar 40 år. Eller ännu mer. Nästa dag kom han på några av dem, alltså Israels barn. De slogs. Och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni är ju bröder. Varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Många gånger så är det så här när vi tjänar Gud att det blir missuppfattat. Våra motiv, är det någon som känner igen det här? Man har ju så bra motiv. Ni kan väl vara sams. Man vill göra någonting gott. Så vem har satt dig? Vem tror du att du är? Har du inte läst om Jantes lag? Jag tror inte att du är någonting. Alltså, det här kommer fram. Tänker du döda mig som du dödade Egypten igår? Och när Mose hör det här så förstår han. Det har blivit känt. Jag dödade en man, en egyptier. Och det blev också känt för Mose att farao skulle döda honom för det han hade gjort. Han hör de här orden och han flyr iväg. Och han bor sedan som främling i Midjans land där han fick två söner. Avslutningsvis. Inte helt, det är inte bara någon minut kvar nu om du tror det är det. Kanske 5 minuter kvar nu. Så håll ut här. Avslutningsvis. Nästan alla kristna som jag pratar med förstår och upplever Guds kallelse i sina liv. Men de allra flesta upplever det som starkast i tonåren.
Och en del upplever det väldigt tydligt också som ung vuxen. Man tar steg. Men alldeles för många i min egen ålder känner att det har fejdat ut. Det känns inte lika starkt längre. Men jag kan alltid göra något för Gud. Jag ska i alla fall försöka bli bevarad. Jag har inte bli avfälling. Jag är lite gömd, men jag kanske inte ska bli fesgömmen. Ja, jag har ju mina karaktärsbrister, men Gud får ju ta mig som jag är. Och så bara känner jag så här, det här är inte rätt. Gud kallar unga människor, han kallar också äldre människor. Gud ger gåvor, han ångrar inte sina gåvor. Gud ger en kallelse, han ångrar inte sin kallelse. När Simson misslyckas katastrofalt med sin karaktär så upprättar Gud honom och han får liksom en sista chans. Och han räddar hela Israel genom den sista chansen. David misslyckas kapitalt. Kanske inte så många gånger, men en gång väldigt mycket. Men han upprättas och han blir så hängiven och lever så rent för Gud efter den tiden och innan den tiden. Abraham, han höll fast vid Gud. Men i hans ungdom, fast han var ju inte ung då, han var ju typ 75 år när han tyckte att säger till frun, nu får du spela min syster här för du är väldigt vacker kvinna, och då kanske hon var 65 eller någonting, liksom. En 65-åring, vi kan inte gå igenom den staden för en 65-åring som är så vacker så de kommer liksom bara ta dig ifrån mig. Alltså ni förstår, de blev ju så gamla så de kanske var mera i sitt, såg ut mera som idag när man är 35-40 år, och det finns ju mycket fägring kvar även när man är 65, förlåt mig, men så starkt var det här. Men så svekfull var Abraham på den tiden att han liksom inte kan stå upp, inte tro på Gud. Han skulle bli en far till många. Varför trodde han inte på det? Han var inte där då. Han kom dit sen. Alltså du kan komma dit i din karaktär sen. Det handlar inte om misslyckanden igår. Det handlar om vad Gud gör idag och att du kan lyda honom idag. Bekänna det som har varit fel. Säg Gud, jag lämnar det. Och så går jag in i lydnaden med mitt liv. Halleluja! Vill du komma in i lydnaden med ditt liv? Lägg ifrån dig dina ursäkter. Att du ska ha kvar svagheterna. Det finns människor som inte ger det som tillhör Gud till Gud. Nej men det är en liten svaghet i mitt liv. Ge det som tillhör Gud till Gud. Det finns de som inte kan förlåta alla. Alltså du, tänk om Josef kunde förlåta sina bröder som har förnedrat honom, kastat honom i en brunn, planerat att döda honom, ljuger för sin pappa och säger han är död, uppäten av ett odjur. Han förlåter dem, upprättar dem, ger dem mat, kläder, försörjer dem, älskar dem och säger bara ni tänkte ont mot mig, men Gud, han tänkte det till godo. Alltså det händer jobbiga saker. Det händer hat, sorg, tragedier, smärta, besvikelser, avfall och sorg. Vi bestämmer oss för att vi älskar Gud ändå. Därför att vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Men det löftet har inte den fått som inte älskar Gud. Så vad är då viktigast av allt? Älska Gud. Och älska honom inte på ett sånt sätt att du inte lyder honom och följer honom. Älskar honom på ett sånt sätt att du följer honom och lyder honom. Även om du får betala ett pris. Lidanden, svek, anklagelser, missförstånd, misslyckanden inför människor. Därför det här är Guds plan med våra liv. Att vi ska lyda ändå. Vi ska älska ändå. Förlåta ändå. Ge ändå. Så jag frågar er, Göteborgskyrkan, jag frågar er som är gäster här idag. Jag talar till dig som är med oss via Facebook. Jag talar till dig som lyssnar via media. Tittar i din telefon, i din tv. Vad handlar det om? Det handlar om att lyda Gud för att vi älskar honom och att hans plan ska fullbordas med oss. Det gjorde han med Abraham, med Josef, med Mose. Han vill göra det med dig och mig. Det handlar inte om gränsen. Det handlar om den härligheten vi får en dag. Uppståndelsens morgon. Det här jordelivet kanske blir i andras ögon. Det var ingenting. Men vad det är?
Men i evigheten, i härligheten, så finns det en rättvis Gud som delar ut sina segerkransar till den som har fullbordat loppet. Inte den som liksom var där på piedestalen, inte den som blir förhärligad eller ärad här på jorden, utan den som lydde honom, följde honom av hela sitt hjärta. Så du som är tonåring, det är några här, tack och lov. Ni som är unga vuxna, fantastiskt. Ni som är medelålders. Och ni som är i min ålder. Lite över medelåldern. Det finns till och med sådana som är över 56 år här. Jag var lite förvirrad. Jag visste inte hur gammal jag var. Och jag, när jag liksom hade den här febern. Jag hade liksom ingen riktigt koll på min dotter som fyllde år. Är hon född? Jag hade tror att jag tog 11 år fel. Så kan det vara. Men Gud, han har sån koll på oss. Hör du vad jag säger? Han vet så in i detalj. Vi kan vara lite förvirrade ibland. Vi kan ändå älska Gud. Vi kan misslyckas ibland. Vi kan ändå älska Gud. Men vi får inte vara olydiga. Hör ni vad jag säger? Så ursäkta dig inte om jag är lite svag. Alltså då kan du bli stark i honom. Alltså om jag har ett misslyckat förflutet. Ja, men då kan du bara säga det är förlåtet och glömt och renat. Halleluja. Amen. Yes. Predikan är över. Men livet fortsätter. Det lilla styckeverket som jag har gett kanske gav dig en pusselbild. Heter det så? Pusselbit till. Någon annan predikan ger dig ytterligare en pusselbit. Tack sångare, musiker, kom. Men gå, spring inte efter det här. De här pusselbitarna med uppmuntrande. De ger mycket. Läs Guds ord. Och låt din karaktär formas efter den frukt som han vill med ditt liv. Då uthålligheten och lydnaden är så viktig. Och skulle det se så misslyckat och kört ut och du ändå bestämmer dig för att jag älskar Gud ändå, så ska du få se att han samverkar allt till det bästa. Om människor tänker så ont om dig och du tycker att det är mest synd om dig i hela världen, så vet att Gud tänker det till godo. Du kanske inte ser frukten idag, kanske inte ens imorgon, kanske inte fram om 10 år, kanske inte ens du själv. Du kanske blir som Stefanos, bara krossad under stenarna. Men du får ändå se härligheten ifrån Gud. Halleluja. Ska vi stå upp? Prisa honom. Tacka honom. För du vet att jag själv är så uppmuntrad av de här bibelsanningarna och de här bibelpersonerna som har gått före. Som inte visste hur du skulle gå, men de gick med dig ändå i tro. Som var så mänskliga, men som var så starka i dig. Herre, hjälp oss att följa de exemplen och förstå, Herre, att vi fortsätter att skriva historia 2021. Därför så ber jag för de tonåringar vi har här, de unga vuxna, de medelålders, de äldre, män, kvinnor. Jag ber för dem från andra nationer, de som är från det här landet. Jag ber Gud att vi alla ska få vara med och se att dina löften uppfylls i våra liv och att vi uppfyller det som du har tänkt med oss i lydnad och med glädje. För Gud, du är härlighetens Gud. Allting är möjligt för dig. Och vi fylls också av härlighetens ande så vi kan klara av lidande, påfrestningar men också framgångar och möta dem med ödmjukhet och tacksamhet i Jesu namn. Vi prisar Gud. Nu ska vi också ge tillfälle sedan till att få förbön. Och under förbönen så kommer vi att ställa oss i den sidan och göra det lite där. Och så ska du också bara tänka över ditt liv. Vad ska jag göra? Vad ska jag förändra? Vad ska jag fortsätta tro Gud om? Ta till dig det som Gud har gett dig. Håll fast vid hans ord varje dag.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!